Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 141 utav Svenska FPL-podden. Vi har precis avslutat Game Week 11 och gått in i ett landslagsuppehåll. Det är det sista landslagsuppehållet på ett tag. Och det är ju faktiskt ett landslagsuppehåll som är lite intressant nu när det ska avgöras lite. Vilka som tar de sista platserna och vilka som går till kval. Men efter landslaget så går vi in i en helt galen och intensiv Premier League och Fantasy Premier League-period. Och 10 game weeks ska avhandlas på 40 dagar i och med det intensiva julschemat. Innan vi går vidare så vill jag bara säga det. Vi är oerhört glada och tacksamma över att vi är nominerade i Guldpodden i 3 stycken kategorier. Årets podd, årets hobby-fritidspodd och årets sport- och idrottspodd. Och för er som vill får ni jättegärna gå in och kasta in en röst på oss där. Röstningen pågår nu här fram till slutet av november om man röstar på guldpodden.se. Idag är det tisdag den 9 november och vi ska starta upp podden och köra ett litet pep-talk, väljer jag att kalla det för. Kommer inom kort få veta lite mer info om det. Sen ska vi prata hur vi gjorde det här i Game Week 11 och lite spoiler där. Fredrik, du har haft en rätt bra Game Week.
Ja, men den punkten blir rolig.
Ja, härligt. Sen så har jag någonting den här veckan som jag bara smygit in som jag kallar för Alex punkter. Jag är lite krasslig förra veckan och fick inte vara med när ni pratade veckans punkter. Så jag har smygit in lite grejer som jag vill prata om som ni får komma med era synpunkter på. Sen lämnar jag över ordet till dig Stefan och så djupdyker vi lite statistik som vi brukar göra under de här landslagsuppehållen och kolla på lite bakomliggande om det är någon spelare som kanske borde leverera bättre, som man kanske ska ta in redan innan leveransen kommer. Och så avslutar vi med era lyssnarfrågor. Jag sa det, vi skulle ha något som kallas för veckans pep talk. Och för er som har lyssnat på podden tidigare och tidigare säsonger så vet ni att vi tidigare haft ett gemensamt poddlag som jag och Stefan har rattat tillsammans. Det var något vi skrotade inför den här säsongen och istället så har vi då lagt mer fokus här i podden på våra egna privata lag. Däremot så är poddligan skapad utav poddlagets FBL-inloggning. Så detta år så startade vi bara igång laget och så körde vi liksom en autoselect på hela laget. Och det blir ju som det blir, det är ingen sala med bland annat och sådär. Så de första 7 gameweeksen så rörde vi inte laget överhuvudtaget. Vi satt med ett bygge med Cavani, hade kaptensbindeln och en vice kapten på en Pope i kassen. Ja, det var en anfallslina med Werner, Cavani och Lacazette. Sen inför Game Week 8 så loggade jag bara in på kontot och tyckte att det kan vara en kul grej att bara dra ett wildcard och se om man kan avancera något efter sånt här haveri till start. Statsen då var då en overall rank på men nästan 7 miljoner, 6 888 000, något sånt. Och sedan det wildcard i Game Week 8 har det gått ganska bra kan man säga. Från då den här overall ranken på runt 7 miljoner till en overall rank på 2 miljoner 741 000 nu. Och det är då på 4 Game Weeks. Så att ja, men pep token handlar ju lite om att liksom inte ge upp. Sen är det ju alltid så här att ja, men den, från 7 miljoner till 6 miljoner. Det är en ganska enkelt avancemang. Nu när man börjar komma ner mot de här 2 miljoner till 1 miljon. Men då är det mer aktiva managers. Men ja, det ska bli intressant att se vart det tar vidare. Jag tänker jag halvroddar lite med vänsterhanden. Sen så var det ju väldigt kul. Ja, precis, jag sa ju det när vi ska prata om våra byggen sen. Att du hade en bra game week, Fredrik. Och du drog ju bench boost. Det gjorde även potlaget den här veckan. Och 108 poäng blev det. Och en game week rank som landade på galna 24 i hela världen. Jag kan inte minnas att jag var med om det i mitt privata lag någon gång. Och då hade vi ändå både Mbuemo och Tony i laget. Och de fick ju ett bortvarat mål där på en tight offside. Jag tänkte så. Jag kan lägga ut på vår Facebook hur poddlaget ser ut idag. Och bara för skoj skulle även lägga ut hur det såg ut med den här autoselekten. Hur den såg ut de första 7 omgångarna så får ni se där. Men det är lite som pep talk till alla som har haft en liten tuff start. Och hoppas inte att man kanske börjar på plats 7 miljoner. Och sen så som sagt, jag roddar det här laget lite med vänsterhanden. Och det ska bli kul att se om man i alla fall kan ta sig in på, jag vet inte hur lågt ner man kan komma. Men hur högt man kan gå. Det ska bli lite roligt faktiskt.
Jag diggar ju faktiskt det laget riktigt mycket, ska jag erkänna, som det ser ut.
Det är lite liksom annorlunda, men ändå jag gillar det. Jag har gått billigt i anfallet och liksom ordentligt där bak. Men tycker ändå jag har liksom ett bra bygge i sig. Jag lägger ut det på vår Facebook-sida i alla fall, så får man se det där. Om vi går över till våra byggen då, så känns det ganska naturligt att börja med dig då, Fredrik. Jag sa det, benchboosten för poddlaget landar på 108 poäng. Riktigt så bra var det inte. 91 poäng hamnade du på, va?
Mm, 91 med varav 26 från bänken i benchboosten där. Så att det blev lyckat. Jag hade ju på något sätt aldrig förlåtit mig själv om jag hade gett fan i att dra det efter att jag hade pratat upp det så i förra podden. Så att det kändes ju bra på det sättet.
Ja, det är totalt 786 poäng och en overall rank på typ 3100. Vilket är hur fint som helst. Se. Kan hålla dig där nere över tid nu också. Du gjorde ju ett dubbelbyte. Vardy till Jimenez och Brownhill till Smith Rowe. Men det var ju gratisbyten.
Det var gratisbyten och jag var ju lite valt kvalet. Jag var inne på att köra både Gallagher och Smith Rowe och plocka Havertz istället för Vardy. Men det hade kanske, det hade genererat några ytterligare poäng. Men fick in Jimenez nu, det kommer lite fina matcher för honom där sen, så det kändes ändå bra. Och tanken med Havertz där var ju att få in de här tre fina matcherna som Chelsea hade och Burnley hemma var ju den där sista fina matchen och då kände jag att jag ville liksom kräma ur det sista ur den disktrasan innan jag bytte.
Men alla tre gjorde ju faktiskt dubbelbyten den här veckan. Trots det landslagsuppehåll vi brukar prata om vikten av att kunna sitta där med två fria byten. I ditt läge var det ganska självklart för den här benchboosten och få bort Brownhill och uppgradera honom då till en Smith Rowe som det blev i det här fallet. Stefan, du och jag får tyvärr lite så här små röda pilar. Inga extrema. Du tar 57 poäng, jag tar 59. Jag ligger på plats 38 000. Du ligger precis utanför 100 000, 103 000 tror jag att det är. Hur känner du för den här gameweeken, Stefan?
Nej, men jag vet inte. Jag tog in Gallagher och Foden. Så att, liksom, det var väl inga dåliga byten. Så Gallagher tog ju tvåsiffrigt och Foden Foden är väl den jag ångrar lite grann. Det var lite liksom rädd att missa poäng där om, eller att han skulle göra mycket poäng mot United som såg har sett för taskig ut defensivt. Han hade väl något skott i utsidan av stolpen, men inte så mycket mer än så vad jag såg. Jag ångrar att jag inte tog in Reece James där bak istället. Jag är missnöjd med hur min backlinje ser ut. Så att, ja, det är bara att kämpa vidare.
Ja, alltså valet av Foden var ju inte på något sätt fel. Jag tycker ju att Citys insats mot United faktiskt är bättre än Liverpools insats när Liverpool vinner med 5-0. Men City spelar ju av matchen när de har 2-0, så hela andra halvlek går egentligen bara bort istället för att de öser på. Det gjorde förvisso Liverpool också, men då gick liksom allting in. Nu hade ju De Gea bestämt sig för att stoppa en del i den här matchen. Jag gjorde ju just de byten som du nämner, Gallagher och James, bytte ut Sar och Aspilicueta. Stod i valet och kvalet där gällande om jag skulle plocka Aspi eller inte. Hade någon så här liten känsla av att Aspi eventuellt skulle kunna vilas, medan jag var helt övertygad om James skulle starta. Och dessutom så ville jag ju ha James mycket hellre, och han är billigare. Så att till slut tryckte jag av det. Jag är väldigt glad att jag gjorde det. City ju dock fortsatt helt utan Manchester City, och dessutom har jag inte haft Rafinha på hela säsongen, en spelare som jag har pratat upp väldigt mycket, och han straffar mig ju även den här omgången. Så ja, vi får se. Jag har suttit och lekt lite med vad jag kan göra med laget. Jag blev ju rätt nöjd. Jag förstår att du inte är det, Fredrik, men Firmino blev skadad här, och jag som sitter med Jota i bygget tyckte att det var, ja, men det här börjar se lite bättre ut, för att annars kändes han lite som en problemgubbe. Jag ska väl skicka ut Havertz nu under landslagsuppehållet, men väntar ju liksom såklart tills det är över och vi står där inför gameweeken och ser liksom vad som har hänt i vilka skador vi har och vilka covidfall vi har och alla möjligheter. Men Havertz ska nog gå ut, och då kan jag ju ta in Foden. Då har jag en City-spelare, men jag har även kikat på att göra Havertz till en Smith Rowe kanske, för att kunna uppgradera här. Jag är riktigt sugen att få in Cancelo istället. Få in en City-gubbe där, fast i försvaret. Och då skulle jag göra Havertz till Smith Rowe, så skulle en Williams i Norwich kunna bli Cancelo. Gillar det ganska mycket. Det skulle ju kräva två byten. Jag behöver inte göra det i samma vecka. Men just här, i och med att vi kommer komma till det tajta julspelschemat, är jag inte så sugen att sitta med en William som inte spelar i Norwich på bänken där. Utan ja, det här skulle bli en bra uppgradering. Så att det är väl lite det jag kikar mot. Har du, Fredrik, börjat liksom funderat på byten? Eller du bara liksom sitter på händerna? Det alltså jag gör inga byten, men jag har ändå planer. Har du några planer?
Jo, men det är klart man har det. Jag ska fånga upp det du sa det med Firmino. Att jag förstår ju, sitter man som Jota-ägare så var det ju... Jag vet att du skrev ju det till mig i någon chatt där, att innan det hände, att det optimala nu vore ju liksom en skada på Firmino. Och ja. Jag är ju väldigt klar att jag sitter i en FPL-podd och inte en Liverpool-podd idag. Och liksom kan glädjas åt det vi ska foka på här. För att det gick ju väldigt bra liksom den här gameweeken. Det gick inte bra för Liverpool, men ur den aspekten så blir ju liksom Jota intressant. Nu får vi se hur länge Firmino är borta, men i och med att han har varit skadad ett flertal gånger redan under säsongen, jag tror inte att man kommer stressa tillbaka honom. Så att, precis som du var inne på, Jota gick ifrån att vara liksom en brand till att bli liksom en brandfilt på något vis. Men ja, jag har lite planer. Just nu så sitter jag liksom med en ganska stark bänk inför nästa gameweek. Så att jag sitter lugnt och tänker att kommer inga stora skador så kommer jag förmodligen att spara bytet faktiskt. Jag sitter ju också på Havertz, och där är ju tanken kanske att gå till Gallagher eventuellt. Få loss ännu mer pengar, men det är inget sådant byte som jag känner att jag måste göra direkt. Visst, Palace möter Burnley borta och Gallagher är ju bra på alla sätt. Men nej, jag vet inte. Jag kan se värdet i att spara bytet om det inte kommer några större skador.
Mm. Nej, Stefan, Fredrik pratar ju här om att han är glad att han inte sitter i en Liverpool-podd för att det inte går så bra för dem. Jag som United-supporter vill ju gärna inte prata fotboll överhuvudtaget, men om det är röda pilar i fantasy måste det ändå vara mungipor uppåt i, om man bara kollar Premier League-tabellen och kollar Arsenal just nu. Eller, och, det får du gärna kommentera, men sen får du även kommentera hur du tänker kring byten här till efter landslagsuppehållet.
Ja, nej, men jag skrev väl det, jag har skrivit det med lite bolag, att det här trodde man inte efter 3 omgångar när Arsenal låg sist och hade -9 målskillnad. Nu ligger vi på Europa League-plats och liksom har häng på de lagen ovanför. Så att, det är jättekul för Arsenals del, men nu blir det väl lite mer prov här efter det här uppehållet med lite tuffare matcher. Så att vi får se. När det gäller FPL så jag har väl också kikat, eller jag hoppas kunna spara byten som Fredrik var inne på. Men det hänger lite på att man får behålla hela startelvan frisk. Och det har väl börjat så där för Livramento har ju redan dragit på sig en flagga här. Så vi får se, jag har inte haft så tur med skadorna hittills på säsongen. Så att, jag räknar med att få göra ett släcka några bränder här inför Game Week 12.
Ja, jag skulle vilja säga det, både om Livramento skada men även andra skador som kommer upp när i landslagsuppehållet, att gör inga förhastade byten och sånt där. Det kommer komma snack om skador och sånt till höger och vänster. Många av flaggorna kommer tas bort inför när vi får besked från presskonferenser och sånt där. Livramento skulle mycket väl kunna vara en sån. Så att, ja, sitt lugnt. Men jag förstår hur du känner. Du nämnde ju att du inte var supernöjd med din backlinje. Jag vet inte om det är att du inte är nöjd med spelarna du har eller om det framförallt är vissa spelare som du inte har som du verkligen, verkligen saknar.
Ja, det är Reece James framförallt som jag har varit snackat upp hela säsongen egentligen, men av någon anledning inte har bytt in, vilket har kostat extremt mycket. Så att det är väl, han är ju liksom ensam förklaringen till varför jag ligger efter er.
Ja, du har ju haft honom.
Ja, alltså jag bytte honom när han var skadad till Rydiger, då jag tappade 40 pinnar på. Så att hade jag bara skitit i att göra det bytet så hade jag varit där uppe, men det är lätt att vara efterklok.
Ja, då hade du varit förbi mig. Du sa 40 pinnar. Ja, du är 20 poäng bakom mig bara, och så ja, det är imponerande. Yes, stort tack till våra partners i Olka Sportresor, nakata.se, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Ni har fortsatt 15% på Nakata om ni vill gå in och göra ett riktigt bra köp där. Använd koden FPL15 då. Annars Patreon, jättekul att se att det är så många som vill vara med och stödja det arbete vi gör. Det var väl förra veckan vi pratade upp Henrik Oskarsson som det gick så bra för. Nu ska vi väl lyfta en annan av våra patrons, Olle Hultqvist, som har en overall rank i världen på 44 just nu. Riktigt kul och stort grattis till Olle där. Man kan stödja oss med 15 kronor, 25 kronor eller 35 kronor i månaden. Och för nivåerna 25 och 35 kronor i månaden så får man då tillgång till den legendariska Messenger-tråden där vi snackar en hel del fantasy och Premier League, såklart mest fantasy men även lite smått annat. Man är även som Patreon med i en lottdragning. På Boxing Day så lottar vi ut ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor och alla våra Patreons har då lott. Där man får en lott per nivå, det vill säga en lott för 15 kronor, 2 lotter för 25 kronor och 3 lotter för 35 kronor i månaden. Så ja, kika in det, patreon.com/svenskafpl om ni vill vara med i det lilla communityt. Sen så har vi poddresan. Ni pratade lite om den i förra veckan. Jag vet inte om det kom fram fullt ut. Du kastade ut i slutet där, Stefan. Men just nu kör vi en 200 kronors rabatt om man använder koden FPL vid bokning. Och det gäller fram till den 14 november. Så istället för att och betala 4990 kronor och så betalar ni 4790. Små pengar, men ja, det blir några bärs väl i London, så se till att spara de pengarna om ni har gått i tankar på att ändå boka på poddresan. Vi drar ju den 1 april, kommer hem den 4 april. Vi ska till London och se Crystal Palace Arsenal på legendariska Selhurst Park. Och ja, väl i London så kommer vi såklart ha lite aktiviteter, köra lite quiz och rejäl uppladdning på, inför matchen på någon pub i närheten. Och sen så finns möjligheter att boka på matchbiljetter till lite andra bra matcher i London, antingen till Championship eller till andra Premier League-matcher, lite beroende på hur matcherna faller ut och när de spelas. Man kommer även det kommer liksom inte vara ett schema man får i handen, men om man vill så kan man hänga med på lite olika aktiviteter med middagar och såna här saker också när man väl är i London. Jag är supertaggad på det här, så ja, all info om hur man bokar och sånt finns på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Så gå in och kika där. Vila inte på hanen, utan se till att nyttja de här 200 kronorna i rabatt och lägg de pengarna på öl eller något annat i London istället. Bra! Jag tänkte vi skulle gå vidare till det här jag kallar för Alex punkter. Jag vet inte om det är bara, jag tyckte det var jobbigt att inte vara med förra veckan och få säga mitt. Men det jag tyckte var jobbigast av allt, det är bara ett så här inskjut jag måste göra. Ni pratade budgetmittfältare förra veckan och jag hörde inte ett ord om en spelare som jag verkligen, verkligen har blivit lite tagen av. Han är inte mitt bygge och jag vet inte riktigt om jag kan få in honom, men Maxwell Cornet i Burnley av alla lag, prisad 6,0, tycker jag förtjänar ett omnämnande här när vi ändå, jag tror ni nämnde Demariah Gray i Everton och sådär. Så att ja, Cornet spelar out of position uppe, står ju som mittfältare men spelar forward. Jag tycker han ser jättebra ut. Ja, vad säger du Stefan?
Ja, han ser ju bättre ut än alla forwards i spelet. Så att, men nej, jag kollade lite på det, för att om man tog fram formtabellen bland forwards så hittar man lite intressanta fakta. Och det var att Firmino, han ledde den med 6 poäng per match de senaste matcherna. Och sen var det liksom ingenting att jubla över. Runt 4, strax över 4 poäng ligger några gubbar, men liksom de blir utklassade av mittfältarna just nu.
Man hade ju nästan hoppats att Kone skulle stå som en billig forward. Det är trångt där på mittfältet. Och vissa tänker så här, men Burnley, vad är det för lag? Och det är ju inte det bästa laget kanske, men kommande 8 gameweeks har de Palace, Spurs, Wolves, Newcastle, West Ham, Watford, Aston Villa, Everton. Ja, ska man ta in Burnley-spelare någon gång så är väl nu ett ganska bra läge, skulle jag säga. Jag gillar vad jag ser från Kone, och där kan man ju sticka ut lite. Sen så, det är svårt liksom, han kostar ändå mer än både Smith Rowe och Gallagher. Det är många som går dit, så om man liksom vill sticka ut på något sätt kan man ju gå till Kone istället. Men jag håller nog dem högre i alla fall. Men ja, det är i alla fall en tanke, något jag ville lyfta. Ni pratade ju även om Conte, och ja, det har ju hänt en del på tränarsidan här, även om det inte har hänt någonting där jag kanske allra helst skulle ha sett det. En av våra allra senaste Patreons har faktiskt ställt en fråga, Martin Eriksson, och det gäller Spurs och Newcastle. Han undrar då, med nya managers och fina scheman, ska man liksom springa dit direkt eller ska man avvakta, och i så fall vilka ska man kika mot? Och vi kan väl börja med Spurs där, som ni pratade en del om, och Conte kom in. Vi visste inte riktigt hur han skulle, vi pratade om det eventuellt skulle bli, jag tror ni pratade om att eventuellt skulle kunna bli tvåmannaanfall med Son och Kane. Nu har han väl valt i de här två matcherna, en i ligan och en i Europaspelet, att spela med Mora också, att de spelar tre forward, så att Son kommer ut till vänsterkanten mer än centralt. Och vi har väl heller inte sett riktigt vart liksom Conte Spurs kommer betyda. Vi fick se säsongens första nolla förvisso här i ligan. Så det är ju liksom någonting i alla fall. Men det är inte så att vi ser Kane och sånt blixtra direkt. Sen är det spelschemat som lockar liksom kommande fyra. Leeds, Burnley, Brentford, Norwich. Så det är frågan, ska man liksom som Martin är inne på, ska man hoppa på och liksom bara hoppas att schemat och att Conte har kommit ska göra skillnad, eller ska man avvakta? Jag vet inte riktigt vad ni landade i förra veckan. Jag tycker det är en väldigt bra poäng som en så stor fantasyprofil, Andy Let's Talk FBL, som har en YouTube-kanal. Han har varit inne och snackat om det, liksom, att det är riktigt sånt där läge för vad var det jag sa. Oavsett om du väljer att hoppa på eller om du är den som står vid sidan av. När vi kommer ha facit i hand så kommer hela Twitter fyllas utav antingen spelare som hoppade på och de har gjort succé. Och så här, hur kan man inte ha hoppat på med det här spelschemat och en ny manager? Och är det så att de inte har presterat, så kommer de som inte har gjort det sagt så här, hur kan man hoppa på när vi liksom inte har sett några tendenser överhuvudtaget? Hur resonerar ni förra veckan, och är det något som har ändrats? Om vi börjar med dig där, Fredrik, kopplat, är det bara att springa dit på en gång och liksom kasta spelare till höger och vänster, eller hur resonerar ni?
Ja, nej, men gällande Spurs så för min del är det ju liksom Son, Kane framför allt. Men springa dit, ja, möjligtvis att man lufsar dit lite smålångsamt. Och för den som har, till exempel som du var inne på tidigare, planerat och gjort Kai Havertz till Jonsson, ja, men det behöver inte vara fel. Jag tror faktiskt inte att det spelar någon roll vem som tränar laget när han ska möta Brentford och Norwich och Burnley och Leeds. Han kan göra liksom mål oavsett. Så jag tror absolut inte att det är fel att gå till en sån, till exempel. Jag tycker att det kanske också är lite mer safe pick än Kane på ett sätt. Sitter man på Kane, då sitter man ju kvar där liksom. Då är det det här man har tagit in honom för. Men hade jag valt att byta in en av dem nu, så hade jag nog kanske ändå gått på sån som är, ja, men lite lättare kanske att plocka in. Och låt säga att man sitter med en mid-price eller lite över mid-price mittfältare. Och ja, hade jag suttit på Ronaldo idag så är jag inte alls säker på att jag hade växlat över honom till Kane, till exempel.
Nej, det där är svårt. Ronaldo har ju Watford nu till 12:an när Spurs ska möta Leeds. Så då sitter jag nog egentligen hellre på Ronaldo. Och då är det helt plötsligt tre matcher för Spurs som är riktigt bra. Ja, det är lurigt. Och sen så har vi Ronaldos schema som vänder. De ska väl möta Chelsea där först, men ja, jag tycker det är jättelurigt. Fördel med Kane och Son nu i det här tajta matchandet, det är ju att de är riktiga talismanspelare, så att de kommer ju förmodligen spela väldigt mycket. Sen så är det ju där, ja, om de spelar väldigt mycket och det är väldigt tajt matchande, kan det vara att de liksom kommer vara lite trötta. Det är ganska svårt att resonera kring, men jag håller med dig, det är ju Kane och Son man kikar mot. Jag skulle även vilja skjuta in Reguljon som liksom wingback där. Jag tror att han kommer trivas väldigt bra i Conte-systemet, för nu som sagt har vi sett dem med tre anfallare, men jag håller inte alls som omöjligt att Conte, även om man inte får igång den här anfallstrean, går över till en tvåa med Son och Kane. Men wingbacksen kommer vara där, och Reguljon kommer göra den där platsen till sin, och det är som wingback man helst vill ha. Reguljon, det är nog där den är bäst. Så ja, 5,0. Jag sitter med Semedo idag, prisar ungefär likadant. Det skulle jag absolut kunna tänka mig att byta över till. Jag tror också att Conte kommer göra dem tajtare. Så ja, jag vet inte, vad säger du, Stefan?
Jag hade inte rört dem med tång om jag inte ägde, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte att de har visat någonting, och det brukar ta längre tid att sätta ett bra anfallsspel också. Så om det är någonting så lutar jag väl åt att Reguljon kanske kan vara ett alternativ. Men jag vet inte hur Han blev ju utbytt nu i första matchen när det stod 0-0. Jag vet inte vad det berodde på. Men ja, det är väl ändå han. Men däremot så håller jag med Freddan om att liksom, sitter man som jag sitter ju själv på Kane. Liksom, jag byter ju inte ut honom här. Det är en helt annan psykologi när man redan har investerat, tycker jag. När schemat är så pass bra. Så då hade jag liksom gett dem de här matcherna. Men aldrig bytt in.
Nej, det håller jag helt med. Om man sitter, oavsett om det är Son eller Kane eller Reguilón eller vart det är, så då sitter man ju absolut kvar. Ska säga det, av kommande fyra så är det ju faktiskt tre hemmamatcher utav de här fina, fina matcherna. Och avslutningen där mot Norwich, då är vi på plats. Då vill man ju gärna sitta med någon Spurs-gubbe. Vi får se om man kan hålla sig, om det inte så att man verkligen vill plocka in någon. Du är inne på det där, Stefan, att liksom, ja, men Conte kommer mitt i säsong. Det här är väl den första klubben jag tror Conte har tagit mitt i säsong. Och det tar ett tag att liksom sätta det. Det är väldigt svårt. Jag tycker inte det är fel att byta in någon av dem och ta en chansning. Vet inte om det är läge att liksom ta -4, -8, dubbla upp på dem båda liksom, och verkligen gå helt. Sen så, Stefan, även om du säger att du inte skulle röra dem med tång, jag antar att du inte liksom kommer liksom trilla av stolen om Kane och Son skulle explodera i liksom de här någon av de här fyra matcherna eller i flera av dem, sett till det motstånd som ändå är.
Nej, absolut. Det finns ju såklart möjligheter till det. Men Son tycker jag personligen är liksom väldigt knepig att få in. Jag lägger hellre, om jag kan skramla fram lite extra pengar, så lägger jag hellre dem i backlinjen, känner jag. Och sen är jag inne på att Ronaldo är ju en måste att ha om några omgångar framåt. Och han visar ju ändå lite form i, om det är någon i United som gör det, så är det ju Ronaldo som visar tendenser ändå.
Mm. Nu ställer ju Martin även frågan om Newcastle. Där vet vi att det är Eddie Howe som har kommit in. Newcastle är också ett väldigt fint schema. Ska möta Brentford här i hemma på St. James här i Game Week 12. Sen är det Arsenal, Norwich, Burnley. Om vi liksom bara kollar kommande fyra, likt vi gjorde för Tottenham. Så det är ju bra. Det är väl lite liksom, om man säger Kane, Son, man vet vad de kan, och Reguilón. Alltså försvarsmässigt i Newcastle, där, men det kollar jag inte på. Anledningen till att det är en ny tränare där, det är ju för att Newcastle inte har en enda vinst hittills. Samtidigt, Fredrik, du sitter väl med Callum Wilson uppe på topp. Och liksom,
amen.
Det är ju en anfallare man sitter ganska fint med i det här anfallsläget som det ser ut. Och det är en spelare som Eddie Howe verkligen gillar och känner. Det blir ju den här liksom återföreningen för Howe, både med Wilson och Fraser. Och vi som har spelat många säsonger vet ju vad de hade för samarbete under Eddie Howe i Bournemouth. Jag tror väl även Matt Ritchie har haft Howe.
Amen.
Det är ju liksom, han känner ju en del av gubbarna där. Men ja, jag vet inte. Jag hade ju liksom inte börjat byta in Fraser och Ritchie nu. Eller liksom Maximan heller. Är jag inte heller så sugen på. Det skulle vara Wilson då. Men det hade jag nog kikat mot oavsett om Howe hade kommit eller inte. Du sitter ju med Howe, Fredrik, så du är supernöjd där, antar jag. Stefan, är det något du kollar på, gör något anfallsbyte och kika mot Callum Wilson?
Nej, jag vet inte. Jag måste nog ha mer information. Men jag, i ett läge där jag behöver samla eller skramla lite pengar, så är det absolut en spelare som jag skulle kunna tänka mig.
Mm. Men det är också den enda Newcastle-gubben, va?
Ja, lite så. Mm. Jag litar ju mer på att han är ordinarie än en nu under Howard. Och liksom, vi vet, han spelade bra under Howe också, så att ja, nej, det är väl han som ligger närmast hans.
Mm. Sen så, det var ju de som Martin ställde frågan om, men vi har ju fått in en Ranieri till Watford. Det är inget lag jag kikar mot. Norwich har gjort sig av med Farke och Villa har gjort sig av med Dean där. Ja, jag vet liksom inte, det har inte blivit klart några manager för Norwich och Villa. Det har väl spekulerats lite i en massa gamla spelare. Men jag har inte hört något. Fredrik, har du bättre koll där?
Ja, men det är väl att det hetaste ryktena just nu i talande stund är väl Lampard till Norwich och Gerrard till Villa. Och det hade kunnat vara spännande att se, kanske framförallt Gerrard, och det säger jag utan liksom skam i kroppen. Jag tror att de flesta håller med om att Gerrard som tränare känns mer intressant än Lampard utifrån vad de har presterat hittills i alla fall. Och dessutom också att, och dessutom att Villas trupp känns mer intressant ur ett fantasyperspektiv också.
Absolut. Det är kul för ligan om inte annat om det kommer såna profiler. Det kan man ju tycka. Sen så vet jag inte vad det innebär rent, vart man liksom skulle göra rent fantasyintresse. I Villa kan jag ju absolut se intresse på en hel del spelare. Du nämnde väl Bailey där förra veckan när vi pratade mid-price mittfältare och sådär. Sen så vet jag inte. Det är inte jätteroligt läge att komma in i Aston Villa. De har ett ganska tufft spelschema, tror jag. Jag tror att de ska möta City och Liverpool ganska snart. Jag har inte spelschemat framme, men jag tror att det är ganska tufft. Och Norwich har väl kanske ett helt okej spelschema, men den truppen är ju inte Premier League-mässig. Så att, vi får se. Nu blev det ju första vinst för Norwich i alla fall. Jag ser om det är något som en ny tränare kan bygga vidare på. Jag skulle kunna liksom lägga 1,5-2 timmar av den här podden och prata Manchester United och vad de borde göra och så, men det ser inte ut som att det kommer hända någonting där, så jag bara går vidare, tror jag, för att det kommer inte bli kul att lyssna på för någon. Sista punkten som jag ändå har, det är Brentford, för att jag vet inte, alla har ju liksom kikat mot det här Brentford-schemat. Brentford inledde hur fint som helst med vad Mbeumo och Tony som alla liksom har pinpointat att gå för, och så har de gjort bra resultat tidigare mot tuff motstånd, och sen nu funkar det liksom inte. Nu har de Newcastle borta här efter landslagsuppehållet, men frågan är om liksom man inte heller sitter med Wilson. Det skulle jag göra, en Tony för den matchen till exempel. Liksom, ska man sitta kvar eller inte? Jag pratade om det när jag pratade poddlaget, att Mbeumo gör ett mål assisterad av Tony, men som blir bortdömt för en tight offside med hjälp av VAR. Samtidigt Brentford har haft en del skador och sådär. Hur resonerar ni kring Fredrik, sitter du med någon Brentford-spelare? Du har varit ganska skeptisk mot Brentford hela tiden.
Ja, helvetes fan. Alltså, jag har ju suttit och liksom bara upprepat att det här kommer inte att hålla i längden, och ändå så lurar jag ner mig själv i den jävla Tony-båten och ser hur det gick. Den sjunker som en sten, kändes det som. Nej, men jag har ju varit inne på det tidigare. Jag tror att Brentford kommer få det tufft här framåt senhösten, vintern, när liksom, ja, men vi vet hur det är när man kommer ny till Premier League. Man flyger lite på moln och man åtminstone har en någorlunda trupp. Det är skillnad från typ Norwich. Men sen kommer det lite skador och de lagen man möter. Liksom, fördelen med att inte möta Brentford i början blir ju att man kan se lite vad de andra gör för misstag. Och så kan man läsa in sig på det. Jag är inte jätteförvånad över att det börjar gå lite trögare. Det var ju jävligt synd att det skulle göra det precis när jag plockade in Tony. Är det värt att plocka ut Tony Mbeumo ändå? Ja, alltså jag vet inte. Tony tycker jag är svår att hitta liksom bra ersättare för. Nu har ju Armstrong verkar komma igång lite igen, men vi såg att han kan bli bänkad när som helst. Wang i liksom Wolves, ja, jag vet inte. Någonstans kan jag ändå känna att Tony sitter, han får sitta där i bygget. I mitt busslag till kommande gameweek, då sitter han på bänken, första kvisten liksom.
Det säger en del om hur stark bänk du har i och för sig. Du skulle inte ha något problem att spela honom bortom Newcastle.
Nej, det är han eller Rafinha bortom mot Spurs liksom, som får bänkas. Och Rafinha är för bra för att bänkas. Men jag håller med det där. Liksom, Wilson, jag sitter ju hellre på Wilson ändå. Så, men jag är väldigt skeptisk till hur det kommer att gå för dem. Men hade jag suttit jag har ju Tony bygget, jag blickar inte mot att byta ut honom. Mbeumo, nej, egentligen inte där heller. Det är klart att det är kanske frestande att blicka mot Gallagher och Smith Rowe om man inte sitter med dem. Men jag tycker inte att det är någon brand än så länge, för det är så pass lite pengar investerat att man får också ha rimliga förväntningar. Det är inte Mohamed Salah i pengavärde du har investerat.
Nej, jag håller med där. Men Stefan, vad säger du? Jag håller ju med Fredrik i mycket här med Tony. Det finns ju inte så mycket man vill gå till. Då kan jag lika gärna sitta kvar med. Spelschemat är även helt okej, även efter Newcastle. Och ja, eftersom att det inte är någonting jag vill gå till, så tänker jag inte prioritera ett byte där, även om man inte ser liksom drömbra ut. Mboemo, där är det ju lite tuffare när vi liksom har så många fina spelare. Och visst, man ska ha förväntningar efter prislapp, men samtidigt så har vi ju liksom både en Smith Rowe och en Conor Gallagher som ser liksom hur fina ut som helst. Hur hade du gjort där? Sitter du med Mboemo för det första?
Nej, men med Tony. Och jag har suttit med honom länge, så jag borde förklaga ännu mer än vad Fredan gör som har suttit med honom en game week. Men faktum är att han gör ju inte bort sig bland mina forwards. Jag har spelat med tre man anfall i fem game weeks och fått ett mål. Noll bonus. Så det förklarar ju en del varför jag inte riktigt har rosat marknaden här på slutet. Men jag håller med Fredan mycket där att det är svårt att hitta någon klockren ersättare till i den prisklassen.
Men för Mboemo finns det ju bra ersättare, men är det värt ett byte?
Nej, jag tycker alltså, jag hade mycket hellre suttit med Gallagher eller Smith Rowe, och liksom sen när man ska göra det bytet är väl en annan femma. Jag hade väl kanske låtit han fått en chans här mot Newcastle. Det är ingen liksom jättepanik att göra det bytet. Jag tycker dessutom att nu har Smith Rowe tagit liksom mycket poäng på slutet, men det har varit ganska slumpartade mål. Han gör det bra, han fyller på i boxen och så, men det har varit lite flyt att bollen har kommit precis där han har varit, och liksom det är inte så att han har förtjänat det för att han har varit superbra i matcherna, utan det är mer att han har haft lite mäst upp skulle jag säga på slutet.
Ja, jag grävde lite i Brentford och kollade lite statistik och sånt. Vi ska ju snart gå över på din statistik, Stefan, och du är ju mycket bättre på det här än vad jag är, men kollar man på Brentford så här, de är trea sett till goal attempts och shots in the box över de senaste fem game weeksen. Däremot om man börjar gräva lite i det så ser man att det har mycket att göra med fasta situationer. Över hälften av deras 76 lägen på de här fem game weeksen har kommit från fasta situationer, och det är bara sex lag som faktiskt har en sämre expected goals från öppet spel mellan game week 7 och 11. Samtidigt som ingen är i närheten av dem sett att skapa chanser på fasta situationer. Där är ju en spelare som ofta är liksom, som hotar på fasta, är ju han Norrgård på en defensiv mittfältare som vi sällan kikar mot. Jag vet inte om jag hade kollat på att byta in Brentford-spelare, men jag tycker det är intressant att ändå kolla på statistiken att de hotar, men som sagt inte så mycket upp ett spel. Fredrik, är det någon statistik som du blev chockad över, eller tyckte du det var ganska väntat?
Ja, men den bekräftar nog ändå bilden liksom av det här laget som hårt arbetande, tar tillvara på fasta situationer. Så sen är ju liksom statistik och the eye test som vi brukar säga är liksom någonting annat också, men så man får väl liksom väga ihop kombinationen av dem. Men är lite som du är inne på, sitter man utan Brentford gubbar nu, då är liksom, då kan man se den där båten sjunka och knata vidare på bryggan liksom.
Ja, då kan man vara rätt nöjd. Det är ju det liksom, jag trodde ju verkligen att deras spel skulle förändras här. När de mötte Burnley och Norwich nu senast och Newcastle, att det skulle bli lite mer av de matcherna som de hade i Championship när Tony vräkte in mål liksom innanför målområdet och bara liksom tap-ins och sådana grejer. Men det har vi inte riktigt sett. Så det är en liten besvikelse. Det är ju en jättenyttig anfallare och superviktig spelare för Brentford. Jag tror att om det skulle bli så att Brentford börjar rasa nu och skulle åka ut, så skulle det absolut kunna vara en spelare som plockas upp av något Premier League-lag. Så pass bra är han. Men ja, vi lämnar Brentford där och min hobbystatistik och istället så går vi till dig Stefan och din statistik som du har kikat lite på. Och vår superpatreon som jag väljer att kalla Olle Hultqvist med overall rank 44 hade ju en fråga till podden som kanske framförallt var riktad till dig då Stefan och undrar om du kan hjälpa han som du faktiskt har gjort till hans overall rank kopplat till senast när du prata om någon spelare som har varit skadad eller borta med fina underliggande siffror. Då pratade du till exempel om Reece James där du själv har varit i snegunga. Men Olle verkar ha träffat den rätt så bra. Är det något sånt vi kan hitta nu eller?
Ja, vi får se. Ja. Inte i backlinjen i alla fall. Men jag tänker ändå att vi börjar där för att ja, men det är den kategorin som liksom... Ja, men jag tycker det är mest intressant tillsammans med mittfältarna. Forwardsen har inte lika mycket till övers för just nu. Men det är klart att det kan svänga här längre fram. Vi kikar på förväntade assist, förväntade mål. Och tillsammans liksom förväntade målinblandning då. Har rankat de 10 främsta. Och jag skulle vilja säga det finns... Det finns 5-6 backar som har expected goal involvement på över 2. Och alla är inte intressanta. Men först så toppar ju fortfarande Trent. Gjorde han redan innan. 4,9 har vi spelat 11 omgångar. Ja, men det blir ungefär varannan match som man kan förvänta sig att man får någon offensiv utdelning från Trent som han presterar just nu. Närmast efter Trent ligger Cancelo på 3,4, så ganska mycket sämre då. Då har han ändå spelat lite, ja, men nästan 200 minuter mer än vad Trent har gjort. Sen kommer Richie från Newcastle på tredje plats på 2,6. Mycket på grund av att han tar hörnor och fasta situationer i Newcastle, men som sagt potentialen för nollan är ju begränsad för hans del. Och sen på fjärde plats så hittar vi Reece James. Och han har spelat hälften så mycket som Cancelo på 2,5. Och han hittade ju redan när vi kikade på statistiken innan. Nu har det bara liksom blivit en bekräftelse på det. Och sen så kommer det två gubbar som heter Pontus Jansson och Pinot. Båda från Brentford. Och där var ju du inne på Alex att de hotar väldigt mycket på fasta situationer. Och det här tror jag liksom är ett ytterligare bevis på att de gubbarna är liksom, man ska kanske kika på liksom om man ska ha någon billig Brentford-försvarare. Men nu har ju deras försvar rasat ihop en hel del så jag är inte jätteintresserad där heller. Sen, jag behöver inte nämna de andra för att jag tycker inte att det är någon som är intressant egentligen på den här topplistan. Vi hittar liksom Aspilicueta och Alonso där lite bakom. De har ju tappat sina platser men annars är det liksom ja, för dålig leverans. I min värld så är det Trent, Alexander-Arnold, Cancelo och Reece James utav de offensiva backarna som man ska blicka mot.
Och det låter ju vettigt. En back som sitter i många byggen som jag tycker är bra. Där jag gillar ju Reece James väldigt mycket men det är många som har dubblat upp med Reece James och en Chilwell. Chilwell är ju precis som James missat en del minuter. Är det av den anledningen han inte är med eller är det bara en fullständig överleverans? Såklart är det en överleverans, det vet vi. Men är det bara överleverans eller har han några siffror som backar upp den då?
Nej, men om man rankar expected goal involvement per spelade minuter så finns han ändå med. Där ligger han på ett expected goal involvement var 380 minut. Och det kan man ju ställa mot till exempel Trent på 167 minuter per goal involvement. Reece James på 192 och Cancelo på 290. Mm. Så liksom om man bara rent statistiskt sett så är Reece James dubbelt så bra när det kommer till förväntad offensiv utdelning än Chilwell. Sen tror inte jag att det kommer vara så stor skillnad i liksom över säsong hur det spelar ut. Men om man ska välja en av dem så tycker jag att det är solklart att man väljer Reece James. Men det finns ju såklart ett case för att gå med båda två med tanke på att Chelsea har en stark defensiv och att Chilwell letar sig upp i lägen. Sen kanske han har haft lite överleverans då här med sina mål.
När vi pratade Spurs och Conte pratade vi en del om Reguilón. Nu har det ju varit under en annan tränare och kanske liksom i en liten annan roll än vad han kommer få under Conte. Men kan vi se några tendenser hos honom redan? Kan han leta sig upp hyfsat på någon lista bara sett till hans offensiva spel generellt?
Han ligger faktiskt på plats 12 på listan. Han kanske jag borde ha nämnt med tanke på managerbytet här. 1,6 förväntade målinblandningar. Har spelat rätt mycket nästan. Jag tror han har spelat från start nästan varje match. Mm. Men han och Luke Shaw till exempel ligger i samma kategori och där får man väl liksom, jag har ju fortfarande kvar Luke Shaw och jag planerar att fortsätta ha det på grund av Uniteds spelschema som kommer. Men det är klart, de två finns ju som outsiders i 5 miljoners klassen, men ja, jag har svårt att se att de ska matcha offensiva leveransen som vi kommer få från Reece James och Cancelo och Trent.
Ja, i övrigt så är det inte så många som jag tycker är värda att kanske prata om. En spelare som jag funderar lite på, nu sitter jag med Brighton keeper redan, men att gå liksom på en billig försvarare så Tarik Lamptey börjar ju komma tillbaka. Han har inte spelat så mycket minuter, men vi såg ju lite från förra säsongen då han också skadade sig. Men innan han skadade sig så var han ju liksom uppe i straffområdet hela tiden. Han letar sig såklart inte in på någon sån här lista med hans minuter. Men ja, jag tycker han är spännande då.
Han kommer med på listan över förväntat målinblandning per minut spelad. Där ligger han ungefär i samma skara som en Chilwell, strax bakom Chilwell.
Det tycker jag ändå sticker ut. Det är intressant, för då ska man ju ha med sig att han har varit borta väldigt länge. Och Lamptey kostar väl bara 4,4 tror jag.
Yes.
Och kan absolut vara liksom om man väljer att gå på... Ja, men säg att jag tror det optimala liksom tremanna försvaret, om du frågar mig, är att sitta med Trent, Cancelo och Reece James. Och då har Livramento och en Lamptey till exempel som man kan spela någon vecka och ha på bänken någon vecka och sådär. Det känns inte jättedumt.
Nej, jag tror att det var mot City han hoppade in när jag bara såg andra halvlek och liksom Brighton mer eller mindre tog över spelet och han var ju direkt delaktig i det, så han har ju sett bra ut när han har kommit tillbaka också. Och sen nu får vi se om han liksom pallar och spela match ut och match in här, men fortsätter han visa de här tendenserna, då tror jag att han liksom slänger sig rätt in med Livramento som bästa budgetback.
Ja. Spännande. Fredrik, har du några funderingar? Saknar du någon diskussion kring någon försvarare eller ska vi gå vidare på mittfältet?
Ja, men det är lite komiskt där att både Livramento och Lamptey lämnade Chelsea för att blomma ut som fantasy-tillgångar. Det är väl ändå värt en notis. Men jag tänker från vad jag själv satt med i backlinjen. Jag satt ju ganska tungt lastade backlinjen från början. Då var det ju med Luke Shaw, Luca Ding, Aaron Cresswell. Det är liksom namn som ändå har fejdat bort ganska rejält. Och så är det, har det växlat över mer mot Cancelo och James. Jag tänker att det finns säkert folk som sitter kvar likt Stefan med Shaw. Och säkert ett par med Cresswell och kanske till och med någon med Ding och sådär. Då kan det ju vara värt att se till, inte bara det eye-test utan även statsen som säger att det är dags att blicka åt andra håll.
Absolut.
Går vidare på mittfältet. Yes, där hade vi ju slam dunk förra gången minst jag med Salah, Mané och Jota i toppen. Och Salah och Mané toppar ju fortfarande listan. Men Jota har fått ge vika och ge bort tredje platsen till en fjärde plats. För där har faktiskt Jared Bowen letat sig upp. Och vi kan säga att Salah ligger på 9,4 förväntade målinblandningar. Mané på 7,7 och Bowen på 5,8. Och här har det varit många som gick på en ge mig namnet nu.
Benrahma.
Exakt, Benrahma i början, men Bowen har ju visat sig vara liksom den hetare spelaren här på slutet och liksom är den som Ja, men sett till värdemässigt är den som rankar allra bäst om man kollar på vad de kostar sett till vad de har levererat här hittills under säsong. Nu går väl West Ham in i lite tuffare spelschema, så att därav liksom skulle väl inte jag kasta mig över honom direkt. Men intressant att han har letat sig så högt upp. Sen är det ett gäng spelare som ligger bakom de här, och det börjar med Jota 5,0, goal involvement, Bruno Fernandes lika så. Sen kommer Conor Gallagher och Zaha från Crystal Palace, och följt ut av dem så är det Mount, Fornals och Gundogan som slutför topp 10-listan här. Men det man kan säga är väl att liksom bakom Salah är ju given etta, och sen är det liksom lite svårare att hitta någon klockren här, men som en Gallagher tycker jag imponerar. Fanns pris 5,8, fina matcher framåt.
Fredrik, Salah, Mané, Jota i topp 4, och rätta mig om jag har fel, men Bowen, ryktades inte han till Liverpool en hel del?
Ja, man kan ju nästan tro att de scoutar Moneyball-stuket liksom. Nej, men det är ju förstås ingen tillfällighet att det är så att Bowen ryktades dit. Där är det ju svårt liksom med blotta ögat att se det, att han skulle göra det så bra, men uppenbarligen så skapar han ju chanser. Dessutom är han väl bästa polare med Henry Robertson där också, så att hade kanske kunnat kombinera någonting tillsammans, vad vet jag. Men nej, men det är ju, tycker Fornals har sett väldigt intressant ut också i The West här, men det kanske är bra att de får ett lite tuffare schema så vi kan få ytterligare ett par matcher och se sen tills schemat vänder, och då kanske det är läge att växla in. Och det är ju en ganska trevlig priskategori de ligger i, runt 6 miljoner där, hyfsat lätt att kliva in på. Sen tycker jag det är intressant det här med Gallagher och Zaha, för den diskussionen, eller den avvägningen kan jag tänka mig att många hamnar i. Till exempel om man sitter med, ja men säg Kai Havertz, och känner att ja, men nu vill jag plocka honom efter landslagsuppehållet här, och jag blickar mot Gallagher, och så ser man att jag har ju råd med Zaha också. Avvägningen däremellan, vi vet ju att en Wilfried Zaha förmodligen är på straffar och lite mer av... Han, någonstans är han ju ändå lite längre fram i banan. Man kan väl kanske förvänta sig fler mål av Zaha över säsong. Vad tänker ni där kring Zaha Gallagher, om pengarna finns, om det inte är ett problem?
Pengar är alltid ett problem. Det är väl lite det som talar emot. Men annars gillar jag Zaha väldigt mycket. Och jag har ju haft lite sådär... Jag har ju Gallagher och gillar honom extremt mycket. Jag har ju rekat honom, jag tror mest utav oss tre, alltså flest gånger, haft med han väldigt tidigt. Men den lilla oro som finns kring Gallagher, det är ju nu när Esse ser ut att börja komma tillbaka efter att ha varit borta länge. Gallagher har gjort så bra så jag kan inte se att han ska liksom få liksom krypa över till bänken, utan... Men det kan ju bli så att det blir lite annan rollfördelning och att Gallagher kanske inte kommer in i box lika ofta. Det är ju mycket så han har tagit poäng. Det är en väldigt litet orosmoln jag har, men det finns ändå där. Saad, det vet vi liksom exakt hans roll och hans plats i laget. Så jag gillar Saad, men jag ser inte riktigt att jag... just nu på mittfältet vill dubbla upp med de båda, och heller inte ser liksom möjligheten pengamässigt att gå dit. Jag vet inte vad du säger, Stefan.
Nej, men det är ändå en intressant diskussion, för jag trodde liksom inte det här om Gallagher när säsongen startade. Jag tycker att han liksom, men det är ju inte så att han har överlevererat. Han har ju sett jättefin ut i alla matcher, men om jag skulle liksom förutspå härifrån till slutet av säsongen vem som har störst chans att hålla uppe sin form, då är det väl ändå att man lägger sina pengar på Zaha i den diskussionen. Gallagher är ung och liksom, vi vet att det är svårt för en ung spelare att hålla liksom en jämn nivå över en hel säsong. Intressant tanke där, men just nu så tycker jag att värdet i Gallagher trumfar Zaha också.
Stefan, du sa ju att tidigare när vi kollade på det här låg Salah, Mané, Jota i toppen och att Bowen nu hade smygits in. Men Bowen har ju spelat väldigt mycket fler minuter än Jota. Om man går över och kollar där så antar jag att Jota fortfarande är med ganska högt upp.
Ja, ja, alltså kikar vi på minuterna bland de tre så Salah vinner. Han har var 110:e minut en målinblandning. Sen kommer Mané på 124. Men Jota är inte långt bakom på 138. Så ställer man liksom, skulle man ställa det och sen även väga in liksom priset på de här gubbarna. Men då ser ju Jotas värde jättefint ut nu när man vet att han har en säker startplats.
Ja, helt säker skulle inte jag vilja säga att den är. Jag tror att Liverpool ändå kommer bli tvungna att rotera. Nu får vi se hur länge Firmino blir borta. Men jag kan tänka mig att Origi kan få en del speltid ändå. Så jag tror inte att det är helt säkert att varje vecka att det kommer vara Salah, Mané, Jota. Hur resonerar du kring det, Fredrik? Om vi säger att Firmino blir borta ett bra tag. Känner du liksom att det kommer vara den trean hela tiden? Eller tror du att kommer roteras något just för trötthet, risk för skador och sånt?
Ja, men vi nämnde det ju tidigare, vi går ju in i ett jättehektiskt schema. Så det är klart att 90 minuter, liksom tre matcher i veckan, det kommer ju inte att hålla. Och, så det kommer ju, om inte roteras, i alla fall att bytas. Men att Jota är givet första val, det tror jag vi kan slå fast ganska hårt. Han kommer att starta så pass många matcher att det är värt att ha honom. Får vi att Firmino är borta liksom, fram till årsskiftet, då tycker jag definitivt att det är värt att blicka mot Jota med det värdet, med den prislappen. För kvalitetstappet till Origi och Minamino, det är stort.
Ja, jo, verkligen. En annan sak, Stefan. Den enda citygubbe som jag hörde som bara kom i förbifarten, det var Gündogan. Vart har vi några siffror på någon Foden eller någon Grealish eller så? Bernardo Silva kanske som den som har tagit mest poäng av sitt mittfälten.
Nej, de letar sig faktiskt inte in någonstans här. Inte på per minut spelade heller. Men jag skulle tippa att de är precis utanför. Vi vet ja, men till exempel en Foden låg liksom i dem. Ja, men i den kategorin förut, och jag tror att han är kvar där. Och Grealish har väl tappat lite, han fick inte spela nu sist till exempel. Men annars så nej, de är inte med.
Vad är det annars? Rafinha har vi inte pratat någonting om.
Nej, han och Son ligger på plats, det är tajt. De ligger på 13 och 14, 4,3 och 4,2. Och liksom det är samma som ja, Gündogan och Fornals har 4,4. Så det är tajt race hela vägen ner till 15 plats. Och de andra gubbarna som letar sig in topp 15 är Mbouem och Tiedemans och Sarr. Liksom det generellt som jag tycker bakom Salah då, så är det ju liksom mycket värdespelare. Det är få, alltså det är Salah och sen är det liksom ett gäng runt mellan 6 och 7 miljoner som är med på den här topplistan. Och det säger väl en del, det finns mycket värde att hitta på mittfältet generellt.
Ja, så är det verkligen.
Mount ska väl nämnas, han är väl den som trumfar alla här på topplistan på expected goal involvement per minut på 104 versus Salah som ligger tvåa på 110. Och det har vi sett, nu tappar Chelsea poäng igen. Det kanske var lite att de kastade bort poängen här, men när Mount inte har spelat så har ju Chelseas offensiv sett sämre ut. Så jag skulle säga att han är väldigt viktig för att det ska ticka igång den där offensiven.
Yes. Ska vi med det kasta oss över till de här bedrövliga anfallarna och se om vi kan liksom få någon rätsida på det?
Ja, men det kan vi. Jag kan bara nämna Norgard som liksom letas in som en av de bästa budgetvarianterna på mittfältet också. Kostar 5,0 och där pratade vi om Brentford att det är mycket fasta situationer. Och vi har sett honom varit uppe och hotat där. Så han kan man ha med sig om man letar efter någon billig mittfältare. Och inte vill gå för en Sissoko eller Bissouma eller Allan som vi har blivit roastade för.
Ja.
Nej, forwardsidan. Fortfarande liksom samma gubbe i topp. Antonio krossar allt motstånd hittills. 7,5 expected goal involvement. Tvåa har Aubameyang letat sig upp. Och tillsammans med Vardy på 5,0. Och Aubameyang, han tror inte, eller han var med i botten sist i alla fall. Tror jag. Men han har väl spottat upp sig lite. Vardy har väl gjort detsamma. Sen är det tight bakom där också med Cristiano Ronaldo och Tony på 4,8 och 4,7. Men sen är det ett rejält hopp ner till resterande. Och då, där hittar vi Jimenez, Lukaku, Jesus, King mellan 4,2 och 4,0. Och sen Mopay som tionde gubbe. Och jag tycker det är svårt för att, som vi har varit inne på, Antonio har sett fin ut. Han har haft otur nu. West Ham har gjort 7 mål. Han har inte varit inblandad i något utav de senaste 7. Men liksom, jag tycker att när man har sett matcherna så är det liksom snarare tillfälligheter än någonting annat att han inte har varit inblandad. Och ja, men jag är lite inne på, jag var så här, man kanske ska byta ut honom i tuffare matcher. Men samtidigt vet jag inte riktigt vart jag ska vända mig i det här forwardslandskapet. Och då kanske det är bättre att bara sitta kvar med Antonio. Så känner jag lite grann.
Ja, verkligen. Och liksom, det är många som pratar om det tuffare spelschemat. De möter Wolves nu, Game Week 12. Det är väl en match man inte liksom behöver skeppa honom för, även fast Wolves har varit liksom solida defensivt. Sen är det City, Brighton, Chelsea efter varann. City och Chelsea är absolut tuffa matcher. Vi har sett vad West Ham kan göra mot tuffare motstånd i och för sig. Brighton har ju också varit bra. Men liksom sen lättar det upp, det är ju de tre matcherna. Och av de tre matcherna är Brighton hemma en match. Sen liksom Burnley, Arsenal, Norwich, Southampton. Sen liksom öppnar det upp sig till ett riktigt, riktigt bra spelschema igen. Och det vore väl en grej om vi hade haft en, säg en Tony som bara hade fullständigt flykt och bara tok överlevererat. Eller någon annan spelare på forwardsidan som hade varit där i ungefär samma prisklass. Säg att en Calvert-Lewin kanske inte... att han hade varit tillbaka, eller en Bamford, och att de flyger, men... Nu har vi inte det. Och jag vet liksom inte om jag tycker att det är värt att byta ut en Antonio som många har suttit med väldigt länge. Där man liksom har haft en rejäl prisuppgång. Och sen så kommer det här spelschemat. De ska möta Norwich hemma. Och de ska möta Watford borta. Och de här. Då vill man ju ha honom. Visst, du kan ju gå på något av de här West Ham mittfältarna i Fornals eller Bowen som vi pratade om då. Men det utesluter ju inte att man vill ha Antonio. Dessutom är det trångt på mittfältet. Så att, jag är med dig helt där. Jag kollar inte på att byta ut Antonio för det här. Och jag har heller inget problem att spela honom liksom hemma mot Chelsea. Jag kan absolut se en toppoäng där. Sen så, jag har heller inget problem att bänka honom. Jag har ett liksom bra lag med liksom bättre spelare från bänken som jag kan spela. Men Antonio är en sån här spelare. Han kan ju mål i vilken match som helst. Han kan ställa till den. Han är så jävla rivig. Han ska ingenstans för mig.
Nej, lite så jag känner. Han, liksom, han leder ju på alla kategorier. Han har bäst förväntad målinblandning per minut. Han har bäst värde av allihopa. Sätter det han har levererat. Så nej, jag håller verkligen med det. Men sen tycker jag väl att det är liksom, om 2-3 veckor, då tror jag att vi har svårt att säga att man inte ska ha Cristiano Ronaldo i bygget. Det är lite min känsla. Sen är det svårare där, jag tycker inte Tony har levererat, men liksom, jag är inte övertygad. De som ligger där och hotar i hans liksom, om man kollar värdemässigt, ja, men då har vi King i Watford, Pukki i Norwich och sen Adam Armstrong i Southampton som ligger närmast, och utav dem så har jag har väl högst förtroende för Adam Armstrong, men vi har redan sett att han har blivit bänkad några matcher där. Så nej, jag tycker det är riktigt svårt att hitta någon klockren billig anfallare som sticker ut.
Gällande Ronaldo där, skulle jag vilja skjuta in. Jag sitter ju fortfarande med honom. Jag hade ju plan att liksom växla över till Lukaku, men där kom skadan och det blev inte av. Och, ja, sen har jag liksom bara suttit kvar och ser ut som att jag fortsatt kommer sitta med honom. Jag har ändå någon form av oro. Du säger att man... absolut kommer vilja ha honom. Och ja, det kanske man vill ha. Men samtidigt, vi har sett Solskjaer göra det tidigare. Att liksom, det, även om det inte ser ut så på hans kropp att han är gammal, så är det ändå en gammal spelare. Och vi går in i det här hektiska decemberschemat. Det kommer ju bli någon bänkning där, tror jag. Sen så, ja, och straffarna, jag tror fortfarande det är Bruno som tar dem. Så om det är så att man överger den här liksom premium strikerplatsen, så skulle det kunna vara så att man ändå går för Bruno före en Ronaldo här när vi kommer fram till Uniteds lite finare spelschema. För där ser jag inte alls samma hot på minuter. Även om jag tror att Ronaldo kommer spela mycket, så Bruno kommer definitivt spela mer.
Ja, nej, det är intressant tanke, och det är väl mycket liksom straffarna som kommer att avgöra.
Det blir ju inga straffar i år.
Nej, exakt. United har inte fått lika många som de brukar i alla fall. Nej, men det har varit ganska få generellt.
22 stycken har det varit på 11 omgångar. Det betyder 2 per omgång. Skulle det fortsätta, jag kikade lite på det där, så kommer det vara något nytt bottenrekord. Jag tror att vi är tvungna att gå tillbaka hela vägen till typ säsongen 04-05 eller något sånt, får se så få straffar. Så jag tror att straffarna kommer ha en... Förra året var det ju ett rekordår åt andra hållet. Det har ju mycket att göra med hur VAR användes i början av säsongen. Men även efter det så blev det mer straffar än 2 per omgång i snitt. Så det har vi sett. Jag tycker de har hamnat lite snett på det här VAR-hanterandet. Man har ju sagt att liksom, de inte ska gå in och liksom ändra i så här uppenbara grejer. Och det tycker jag på ett sätt är bra. Problemet är fortfarande att domarna ligger kvar med något sånt här VAR-tänk. Att jag blåser inte, för att de är rädda att blåsa fel. Och tänker att VAR, så tolkar jag det i alla fall, att VAR ska gå in och rädda dem. Och sen sitter VAR-gubbarna med direktiven att ni ska inte gå in och ändra om man på något sätt kan förstå domarens beslut. Och jag tycker det har fallit fel ut ett par gånger i alla fall.
Ja, det kanske har. Men samtidigt, jag har väl en liten känsla av att domarna kanske börjar bli lite mer modiga och blåsa straff när de tycker att det är straff. Här på slutet. Men vi får se om det är bara en känsla eller om det kan visa sig bekräftas här också. Att vi får mer straffar kommande gameweeks.
Ja, annars på anfallssidan då, det är ju liksom tunt och det är svårt att se något. Jag nämnde ju det, någon som såg helt vansinnigt fin ut i början av säsongen, det var ju Calvert-Lewin i Everton, och vi pratade om det med Rafa i Everton, att de verkligen skulle spela mot hans liksom styrkor. Jag vet inte, jag har inte följt det jättenoga, men Fredrik, har du någon koll om man ska kunna vara tillbaka liksom någon gång här snart, eller är han borta resten av året, eller så länge skulle han väl inte vara borta, eller?
Han har ju fått ett antal setbacks, och kikar man nu så står det thigh injury, och innan dess var det foot injury, och innan dess var det något annat, så att jag vet inte, han går igenom hela kroppen där. Så att vi får väl se. Det står expected back 28 november. Jag tror det när jag ser det. Och man får också ställa sig frågan, han har inte spelat sen game week 3. Vad är det för Calvert-Lewin som kommer tillbaka? Men med det sagt, ja, alltså, kommer han tillbaka och kommer igång på ett par matcher, så kommer det ju ett fint schema från game week, säg 18-19 där. Så att han finns ju på radarn ändå. Jag skulle vilja addera det där just med forwards. Vi var inne på Tony lite tidigare, säkert många som sitter och är liksom förbannade likt en själv liksom, på att fan sitter i den här båten. Två av budgetanfallarna som har tagit ganska mycket poäng, det är ju Dennis och Wang, och ingen av dem har ju nämnts hittills, så jag tycker det visar på en viss överleverans mot vad de faktiskt har för stats. Så det kan vara värt liksom att komma ihåg om man nu sitter och bara vill skicka Tony för typ vem som helst, att ja, det kan kanske vara läge att vila lite på hanen i alla fall, och inte trycka av första bästa spelare som har tagit mer poäng än vad Tony har gjort.
Absolut. Stefan, har vi Wang eller Dennis med någonstans, även om de inte har nämnts?
Nej, Vang är med på vad heter det, om man kikar sig till värde, men Dennis är inte med där heller. Jag håller med där om Tony att liksom, en sak som jag inte gillar med honom är att hans expected goal involvement kommer från 2,0 på expected assist. Och liksom, det är ingenting som jag vill ha från mina forwards egentligen, utan jag vill ha ett målhot för att mycket kopplat till att göra en forward mål får de extremt mycket poäng i bonussystemet och liksom två och tre bonus ligger alltid nära till hands för en forward som trycker in en kasse i en tight match, och det är väl framförallt det liksom man vill ha på sina forwards.
Mm. Och ja, Kane har inte nämnts och han har inte sett bra ut. Han antar jag inte med på, för han har ju fått minuterna också.
Ja, nej, han är inte med. Jag ska se om jag kan hitta honom. Han är inte ens i närheten av att vara med. Han
har scrolla för att hitta honom.
Ja, precis. Expected goal involvement på 3,2. Ja, så han är väl med liksom någonstans, men det är inte i närheten utav de bästa.
Nej. Men det där kan svänga, och det är liksom det jag har varit inne på när man har fått frågor tidigare på liksom det här att nu ska man inte ha någon premiumanfallare, utan nu växlar vi om, man ska gå liksom med billigt försvar, nej nu ska man ha liksom en fembackslinje med där alla försvarare kostar 6,0 minst. Det liksom svänger ju hela tiden. Vi har en Lukaku som är skadad nu, som kommer komma tillbaka, där Chelsea har ett ganska okej schema. Vi har en Cristiano Ronaldo då, som du var inne på, med Uniteds schema. Spurs fina schema som kommer. Ja, jag tror ju att liksom de här premiumanfallarna är ändå intressanta. Du nämner en Aubameyang som har klättrat upp ganska, ganska bra på den här liksom, listan. Vardy låg med där uppe också. Sånt här svänger snabbt. Jag tror inte att vi kommer sitta i ett läge där man vill sitta med Ronaldo, Kane och Lukaku, men att man vill ha någon lite dyrare forward och liksom ett balanserat bygge, det håller jag nog inte som helt omöjligt. Så att det liksom svänger snabbt här liksom, trenderna i hur det optimala bygget ska se ut, och då är det, jag gillar att ha den här liksom, ja, men, någon form av som grundtanke i mitt lag. Jag har liksom en premiumplats på forwardsidan och en premium på mittfältet. Jag tror att jag pratar om det hela tiden här i podden, att Salah kommer vara min premium mittfältare och jag kommer liksom rotera lite på premiumanfallan. Ligger nog kvar med den tanken faktiskt.
Mm. Nej, men det kan jag hålla med om. Sen, jag vill kasta in två spelare till bara som, så här, som skulle kunna bli intressanta om det blir skador. Och det är en mittfältare i Mahrez som har expected goal involvement var 90:e minut när han spelar. Men som sagt inte speciellt ordinarie. Och sen på anfallssidan så är en Daka i Leicester som rankar bra på expected goal involvement per 108:e minut, och liksom, han har inte heller riktigt fått chansen från start i Leicester, så skulle en Vardy gå sönder till exempel och man ser att han börjar starta match efter match, då ska man, det är sådana spelare man skulle kunna vara tidig på och trycka av en chansning med, skulle jag säga.
Mm. Bra, vi går vidare med lyssnarfrågorna och Stefan, jag har fått en fråga från Jens Torns. Jag tror att det är en liten flört mot Fredrik. Han undrar om det var ett genidrag av han att välja Bernardo Silva i Manchester City.
jag tror inte att det är det över säsong. Men Silva ser ju mer ut som den Silva vi liksom kände igen för några säsonger sedan när han var grym i år än tidigare. Sen vet jag inte. Jag tycker det är tight på det där mittfältet och vi ser liksom Gundogan som var så bra i fjol. Han har fortfarande liksom levererat i år och ja, du har De Bruyne och det finns mycket alternativ, så jag ser inte att han är liksom tokgiven. Om han dippar lite i form så kan han åka ur den där elvan rätt snabbt också.
Fredrik, du har ju hållit dig ganska kortfattad kring det här, vilket har väckt lite nyfikenhet. Både Håkan Asparre och Wilhelm Blomqvist är lite nyfikna på ditt hat mot just Bernardo Silva. Då han liksom har nämnts vid flera tillfällen, men att du aldrig riktigt vill prata om honom. Och de undrar, vad har karln gjort?
Vad har han gjort? Nej, men så här, jag ska börja med att säga, jag har inga problem att ta in Bernardo Silva i fantasy egentligen, eftersom jag har liksom lämnat allt vad det gäller bedömning av personerna. Alltså, vi har en Cristiano Ronaldo med våldtäktsanklagelser, vi har en Marcos Alonso som har kört ihjäl en tjej när han var yngre. Vi har en Bernardo Silva som har varit ute i lite sådär rasistanklagelser på sociala medier och så vidare. Und so weiter, und so weiter. Ska vi börja gå den vägen, då får vi liksom skamma bort 20%, och det, så lirar inte jag. Vill man göra det, då är det fine liksom. Nej, mitt starka ogillande för Bernardo Silva, det grundar sig ju egentligen i att han ju vägrade ställa upp i en Guard of Honor när Liverpool hade vunnit ligan. Och sen fick ju Pep Guardiola tvinga dit honom, så han lufsar dit i en jävla täckjacka utan dojor, och när spelarna kommer ut så klappar han inte ens. Och jag må vara gammalmodig där, men där tappade han all form och respekt. Jävla snorunge är min känsla kring. Och sen portugis också. Portugiser har ett jäkla lynnigt sätt. Alltså. Nej, Bernardo Silva är banne mig ingen personlig favorit. Som sagt, inga problem om det skulle vara så att jag känner att jag vill ta in honom i fantasy. Det känner jag inte att jag vill, och det är jag ganska glad för.
Ja, där fick Håkan och Wilhelm en liten längre utläggning kring Bernardo Silva. Och nu hoppas jag att du inte ska behöva prata så mycket mer om honom här framöver. Stefan, Wilhelm har även en annan fråga. Han är väldigt sugen på att byta in Jota, som vi har pratat en del om nu när Firmino är borta. Men jag vet inte riktigt vad du säger om det här, Stefan. Han undrar vem man tar ut då utav Mount eller Rafinha. Det är ju inte spelare jag skulle kika på att plocka ut, va?
Ja, men Mount och Jota, det kan jag absolut köpa. Jag tycker Jota är ett jättealternativ här. Och ja, du är orolig för hans minuter, men om det är något lag som är liksom safe i Champions League, Liverpool har redan säkrat gruppsegern där. All vila för mig kommer komma i Champions League, för det Liverpool behöver vila här kommande veckor. Så att nej, ångrar sjukt mycket att jag skulle in med den jävla Foden och förstöra mitt bygge istället för att bara ha is i magen, skita i honom och sen gå på Jota efter landslagsuppehållet.
Ja. Jag är inte jätteorolig för Jotas minuter, ska jag säga, men jag är inte helt säker att han kommer starta hela tiden. Det ska jag säga. Och vi pratade ju om Mason Mount här i statistiken också. Han slog ju faktiskt till och med Salah på fingrarna, om jag förstod det rätt, om man kollar på minuter. Sen så kommer ju han förmodligen aldrig riktigt få samma minuter som Salah får. Det jag gillar med Jota, och har gjort när jag suttit med han, även när Firmino har varit hel. Och anledningen till det är för att, som sagt, vi har varit inne på det just nu, det är typ permakapten på en Mohamed Salah. Och då spelar det liksom ingen roll vad han gör. Dessutom, nu vet jag att Trent inte är i närheten av samma ägarandel, men ganska många av dem jag konkurrerar med sitter med Trent också. Och sitter man med de två spelarna och de levererar, och vi ser Liverpool som bara vräker på. Om man sitter med bara de två Liverpool-spelarna, men det händer inte så mycket med min rank, även om de gör hur bra som helst. Kan man då smyga in och få in en Jota som spelar då, liksom, eller en Robertson, eller vem det nu må vara, att liksom pusha på med en till från det bästa offensiva laget, uppenbarligen statistiskt sett. Det är ganska fint. Och nu då är Firmino borta, så det gör det ju bara ännu mer intressant. Så att jag förstår verkligen varför Willem kikar på att ta in honom. Och jag tycker det är en jättebra spelare att ta in. Vet inte om jag gillar att plocka varken Mount eller Rafinha dock. Även Pontus Gunnlycke är inne på samma sak, eller inte riktigt samma sak, men han gillar Jota. Han har länge haft planen att göra Havertz till Son. Och sen så har han väl också konstaterat det vi har varit inne på, att hittills har vi i alla fall inte sett den här supersnabba konteffekten. Ja, Fredrik, hur tänker du där? Hade du liksom styrt om de planerna och snarare gått på en Jota, eller hade du gått på chansningen på Son här och spelat spelschemat fullt ut?
Det är verkligen en sån här liksom ett vägskäl att stå vid, där det på förhand inte finns något tydligt liksom alternativ som känns mycket bättre än det andra. För att, ja, men Son har sitt fina schema, men, och så det finns liksom argument för att bara gå dit så som man har tänkt. Men jag som sitter med Havertz och pengar på banken blickar ju ändå mot att plocka in Jota. Jag känner liksom ingen... Går man helt utan Spurs och de flyger i någon match, då är det så. Och då får de väl liksom, de som har gått köpt in sig där får väl casha in de poängen. Det är fortfarande inga jätte-TSB-siffror de uppvisar. Jag tror Son ligger strax under 20%. Och då är det nog ganska... Alltså jag tror att han är en sån här spelare som kan sitta i en del ghost chips och så. Så att jag tycker inte man blir så straffad. Utan jag skulle nog, magkänslan i dagsläget är gå på Jota för min del.
Jag tycker nog också Jota. Alltså, det som är också då, har man suttit där och tänkt göra Havertz till Son, antingen ska man då göra mer än ett byte för att spara ihop pengar, eller så har man de pengarna, de kan man använda på annat håll då. Gör man Havertz till Jota så sparar man dessutom ännu mer pengar och kan kanske då förstärka sin bänk. Vi pratar om det att liksom, om man sitter som mig med en Williams 4,0 försvarare som inte spelar, att liksom, för de pengarna, som sagt, jag kan göra honom till en Cancelo istället och liksom få ett superalternativ. Ja, det kanske inte är så dumt, eller vart man vill använda de här pengarna, men ja, det är nog inte så tokigt. Marcus Ahlgren, det är många liksom sitter där med Havertz. Han undrar om man då ska gå för en premiumanfallare, eftersom man inte har det nu, eller fortsätta köra en 3-5-2 och liksom gå på Son. Ja, det är lurigt. Det är det här med premiumanfallare, vilken struktur man vill ha, Stefan.
Nej, jag tycker ingen premiumanfallare lockar just nu. Sen hade inte jag kikat mot Son. Han kanske sitter på alla intressanta, men Jota trumfar Son för mig. Och liksom där, jag nästan satt jag att hellre tar en Jota oavsett pris, men det skiljer ändå nästan 3 miljoner på dem. Så det följer ju definitivt avgörandet. Men annars hade jag kollat kanske mot en Foden eller ja, de här budgetmittarna.
Precis vad jag tänkte säga. Du säger att han kanske sitter med Jota redan. Det jag har planerat tidigare, det är att göra just Havertz till Foden. Det är typ samma pris. Och det, jag tror jag gillar det bättre än att gå till Son också. Även om det känns mer så här, som ett safe val. Och att man kanske kan få bättre utväxling på en sån om det skulle flyga, så är det liksom en lite högre risk. Men här tycker jag, det är en sån här typisk sak, det är inte fel att gå på sån, tycker inte jag. Och har man en känsla så kör på den. Liksom, vi sitter inte på facit heller, och det är absolut inte fel att gå på sån.
Men det kan ju inte bara vara jag där. När man blickar mot att jag ska prova och laborera lite med att ta in Son, så är känslan att han kostar 9,0. Och sen så går man och så trycker man in och så tänker man, vad fan händer där? Nu ligger jag i röda siffror. Och jävlar, han ligger på 10,3. Då liksom, det är nästan så att man liksom rycker till lite och känner att det var lite väl saftigt pris. Är det bara för mig som den här 9,0-9,5 lever kvar? Eller 10,3 känns främmande.
På ett sätt gillar jag också att få in den där lite dyrare mittfältaren. Jag var inne på det tidigare när Uniteds spelschema vänder. Man kanske vill gå på Bruno. Då är det en lättare väg. Vi var inne på det tidigare, just där att släppa premiumanfallaren helt. Där du i ditt wildcard gick någon liksom halvväg och hade Vardy. För att lättare kunna komma till en premiumanfallare. Här blir lite samma sak här då. Om man liksom har en bra utväg. För att växla upp till exempelvis en Bruno. Så att i vissa fall kan det kännas jobbigt att de är prisade högt, men ibland kan jag nästan känna tvärtom, att den här spelaren är prisad lite för lågt för att liksom, jag inte riktigt vet hur jag ska komma upp där.
Ja, men lite, lite placeholder liksom suget på det nästan. Ja.
Lite så. Men det är klart, man ska få ihop det såklart och vara nöjd med sitt bygge i övrigt. Stefan, här kommer en riktig Stefan-fråga tycker jag från David Törning. Han vill gärna vi snackar lite mer om bonuspoängsystemet. Det är ju ganska invecklat, men det han stör sig på, han har läst och kollat reglerna mycket, men tycker inte det är givet hur det sedan appliceras. Livramento här om veckan låg på typ 29 BPS med minuter kvar och landade sedan på typ 23 eller 24 efter matchen, trots att de inte släppte något mål. Kan det verkligen vara så att han lyckas spela bort poäng de sista minuterna?
Ja, men det kan det vara. Det är liksom massa olika faktorer. Liksom, drar du på dig en frispark eller liksom slår bort någon passning eller drar på dig ett gult kort så kan du straffas. Sen tror jag alltid att de gör någon, liksom någon form av kontrollberäkning när matchen är slut också. Jag vet att det hoppar runt lite efter slutsignal, så att man aldrig, även om det ser ut som att man har plockat hem tre bonuspinnar, så är det inte säkert att det blir så. Jag upplever att de har blivit bättre på att göra de här justeringarna medan matcherna håller på, men ändå liksom att det finns att hoppa runt lite efter slutsignal. Så det finns jättemycket som kan hända, även om liksom det inte sker några större förändringar i matchen. Det kan vara, man får till exempel poäng för hur mycket rätt passningar man slår, och det finns en gräns för hur många passningar man måste ha slagit för att tillgodoräkna sig de extra poängen och sådana saker som liksom kan trilla in lite när som. Dels att man får minus på den spelare man äger, eller att någon annan spelare i matchen får mer pluspoäng och liksom går om på det sättet.
Mm. Jag vet att det är svårt, David, men det bästa tipset är nog mest att hålla sig borta och kolla de här bonuspoängen under pågående match, för man blir bara irriterad när man tappar helt plötsligt. Man tycker att man har gått från massa poäng, men det är lättare sagt än gjort. Patrik Fagrell, Fredrik, det här har vi pratat om, men med alla iskalla anfallare, när inte ens Antonio gör mål nu, ska man lägga mer pengar på backar, mittfältare istället? Jag har ju pratat om risken med att liksom gå om väldigt svagt i anfallet. Samtidigt då ska jag ju säga att det är exakt det jag har gjort i poddlaget som jag pratade om i början av det här avsnittet, som det har verkligen flygit för, men det är inte alls lika flexibelt. Ja, hur resonerar du kring det här? Jag vet att du har inte riktigt varit lika rädd för att förstöra strukturen som jag var.
Nej, jag hade någon form av struktur efter wildcardet här med Vardy, så pajade jag den rejält här nu när jag tog in Jimenez, som ju i mitt bygge kostar 7,7, Wilson 7,3, Tony 6,5, så det är ju ett riktigt mid-price-anfall. Och ja, det finns ju såklart alltid en viss oro när vi har så många premiumanfallare, och jag är liksom lite beredd på att det kommer för någon gameweek då och då att straffa mig rejält. Det är väl så länge binden sitter på Sala hos de allra flesta som jag inte är jätterädd för det. Men det är klart att Harry Kane, Norwich hemma, ja, den kommer ju att vara svettig, alltså, det måste jag ju erkänna. Men så som det ser ut nu så kan jag liksom inte motivera att plocka in andra spelare. Jag tycker att både Jimenez och Wilson har lite fina matcher här upcoming. Nej, men pengarna gör sig bättre i försvaret och mittfältet.
Mm. Stefan, här ska du få något att bita i. Christian Hansen, ska man ha kvar Kevin De Bruyne eller gå till Son? Alternativt Kevin De Bruyne till Smith Rowe och sen ta in Kane.
Ja, Kane hade jag inte tagit in. Som ägare av honom så jag kan inte vara mer besviken. De Bruyne, jag vet inte, jag gillar inte honom riktigt. Men så han till Son, det bytet till Son gillar jag väl mer då. Men jag hade nog försökt behålla de där pengarna för att blicka mot en brun och byta till en brun och sen lite längre fram då. Liksom har man den strukturen på laget, då tror jag ändå att man ska fortsätta på det spåret. Och liksom, som du var inne på Alex och Bruno, med om det nu blir så att Ronaldo missar någon match, så då är det ännu säkrare om vem som tar straffen då. Om Ronaldo sitter på läktaren, då kommer ju Bruno definitivt ta straffarna. Så han behöver inte vara dum.
En fråga från Filip Johansson som jag tänkte svara på. Han ställer Smith Rowe och Gallagher mot varandra och är inne på det som du pratade om lite, Stefan, att det känns som att Smith Rowe har haft maximal utdelning de senaste matcherna och att Gallagher kanske känns långsiktigt bättre, men vill ha vår åsikt på det. Och jag håller nog med han. Jag håller Gallagher snäppet före Smith Rowe. Gillar dock båda, och som jag lyfte i vår Patreon-tråd, så det är inte helt dumt att sitta med båda, för om man har liksom båda och hur de roterar. Nu tror jag man kan spela båda i ganska många game weeks, men om man bara väljer att spela en av dem, så hade man liksom matcher från game week 12 till game week 30 där typ den svåraste matchen kanske är typ Leicester eller något sånt där. Det är typ Norwich gånger 3 tror jag på under den tiden, bland annat. Du har Brentford gånger 2, du har Newcastle gånger 2. Alltså det är helt galet spelschema. Om ni vill se exakt hur det spelschemat ser ut, då får jag väl locka med att ni ska bli Patreon och gå med. Där har jag lagt upp det, eller ska ni söka upp det själva. Men jag tycker inte helt dumt att gå på båda. Som sagt, då har man råd att kanske ha en premiumanfallare, men ändå ett kanske 4 riktigt dyra försvarare tillsammans med Livramento där bak eller så. Jag gillar det, och det är som sagt det jag var inne på när jag pratade mitt bygge där, att istället får jag Havertz till en Foden, sig att göra honom till Smith Rowe och då kunna få in Cancelo där bak istället för en icke-spelande 4,0. Jag gillar tanken på båda. Fredrik, Asad Amaya, han sitter i den här positionen som jag tror vi alla önskar att sitta i. Han har inte dragit sitt wildcard än. Undrar vilken game week som liksom är bäst att dra det, och vilka lag och spelare man då skulle plocka ifrån beroende på game week ni anser är passande. Och har själv då konstaterat att det ser ut att bli bra spelschema för en hel del lag från omgång 16. Och det har jag kikat mot, och så undrar han, eller tycker ni det är för sent då? För sent är det väl absolut inte?
Nej, verkligen inte. Herregud. Det finns mycket värde i att spara wildcardet länge om man lyckas hitta en ett bra tillfälle att dra det sen. Det man inte vill göra, det är ju liksom att sitta framåt sena december och känna liksom att jag måste dra det bara för att det inte ska brinna inne. Då är det klart att det blir ju inget roligt. Men har man en plan och kan liksom lite bygga upp transfers inför det. För att ett wildcard ska man ju inte bara nyttja från att man har dragit det och framåt, utan man ska ju framförallt nyttja det om man kan, och om man då har en planering. Att säga att man då inför Game Week 16 tänker att då tänker jag dra det. Ja, men då kan du ju gå på riktiga pants, kanske Game Week 14, Game Week 15. För du vet att jag ska ändå dra wildcardet här, så att de här kommer inte sitta kvar i bygget. Du kan ju spara upp så att du har två fria och ändra om strukturen helt utan att bry dig om. Liksom, det blir nästan som ett här, en light-variant av en free hit. Inte riktigt, men nu fattar vad jag menar. Du kan ju verkligen gå på vilken spelare du vill. Och verkligen chansa. Så att med det i beaktande, jag är i Game Week 16 som passar just ditt bygge, ja, då är det inga fel att sätta liksom span på det. Jag tycker det finns två sätt att se på wildcarden. Det handlar ju dels om att se från vilka lag kommer jag vilja plocka in spelare, och när vänder deras scheman. Nu får vi se hur United kommer att ta sig igenom det här, men det är ju svårt att bortse från schemat som börjar i Game Week 15 för dem till exempel. Så det kan ju vara en sån sak att kika mot. Och City, Liverpool är ju såklart också vettigt att kika mot, hur ser schemarna ut. Men Game Week 16 behöver väl inte vara fel. 15 till och med kanske.
Nej, och framförallt tycker jag att det är ett jättebra inspel du kommer med där, Fredrik, att man inte bara ska kolla på att amen, då vid Game Week 16, om man bestämmer sig för att dra det då, att man ska se vilka spelare ska ta in då, utan just det här, jag tror det är många som inte tänker på det, att liksom inför att verkligen kunna göra lite så här crazy moves och gå in på spelare som man bara vill ha en eller två Game Weeks som kanske ingen annan tar in, för att sen så är det bedrövligt läge att ha den spelaren. Det tycker jag var ett bra inspel. Stefan Caleb Engvall, kan det vara smart inför nästa omgång att bänka Vardy och Tony för att ge plats åt Livramento, Gallagher och Rafinha? Ja, han ska bänka två utav de fem alltså.
Vardy och Tony, alltså här pratar vi bara laguttagning nu här i
nästa game. Det låter så.
Vilka skulle han bänka, sa du? Vardy och Tony?
Vardy och Tony istället då för Livramento, Gallagher och Rafinha. Det låter aggressivt tycker jag.
Tony hade jag ju bänkat garanterat.
Mot Newcastle?
Ja, jag tycker inte de har visat något.
Så och Leicester möter Chelsea hemma på King Power?
Ja, i och för sig, jag vet inte. Nej, det är svårt. Nej, jag kanske hade... Livramento hade kanske fått sätta på kvisten ändå då.
Ja, de möter ju Norwich borta. Men sen så får vi se. Livramento kanske till och med skadad. Det vet vi inte. Det är lite svårt att resonera kring det. Men även om Livramento ska möta Norwich. Ja, det är svårt. Det är jävligt lurigt. Det är ofta det är lurigt med de här. Och jag tror att det kommer bli ännu lurigare om man lyder vårt råd nu att stärka upp och se till att ha en riktigt bra bänk. Men jag tror man ska bara gå på sin magkänsla där. Man ska inte vara jätterädd för att jag kommer få massa poäng på bänken. Ja, då får det vara så. Jag grämer mig inte allt för mycket över det när det händer. Jag grämer mig mer över att då inte liksom få in spelare. Jag vill ha en bra bänk. Var glad att du har spelaren då istället. Även fast det känns jobbigt såklart.
Ja, speciellt med den här rotationen som vi tror kommer att komma i ganska många lag nu med det tajta spelschemat, så kommer det komma oväntade vilor på sådana spelare som vi annars tänker är givna. Och då är det rätt gött att kunna få in bra spelare och inte bara de här två poäng från Allan eller Brownhill eller Sissoko, utan att då kunna få in en Tony från bänken, ja men det kan vara rätt fint.
Ja, det är mycket lyssnarfrågor här. Vi har en fråga var att svara på, sen så stänger vi ner butiken. Jag kan ta den här, Robert Jonsson och Martin Wahlström. Det har vi inte nämnt alls, men en Sanchez i Brighton blev utvisad och kommer att missa Game Week 12. Men han är ju bara avstängd en match kan man säga, eftersom det är frilägsutvisning. Och han sitter precis som mig med Sanchez och Steele då, som är andra målvakt i Brighton, och undrar, kommer Steele att stå eller måste jag göra ett byte? Och nej, gör inget byte skulle jag säga, det är helt onödigt. Dessutom tror jag att Potter var ute och bekräftade att Steele kommer att stå. De har ju även värvat en ung kille i Kärpen tror jag han heter. Men Potter var ute och bekräftat att Steele skulle stå. Sen kan ju saker hända om man skulle skada sig på träning eller vara sjuk eller sådana saker. Men jag tror inte, jag tycker inte det är värt ett målvaktsbyte oavsett nästan. Det är bara en match dessutom. Yes, till dig då Fredrik. Johan Nilsson, han undrar om det är dags att skeppa Aspilicueta. Jag gjorde ju det och tog in James, blev väl lyckat. Han kollar på Train Trent för han har inte honom.
Ja, och det bytet är väl svårt att snacka bort. Vi har ju pratat om att byta ut Aspia har i sidledsbyte. Nu har vi sett att han har fått en del viler. Så att, sitter man utan Trent så är väl det absolut inte ett byte som man ska avstå ifrån. Utan in med Trent och låt han sitta där.
Stefan Jesper Moberg har hört av sig. Han sitter med två fria inför nästa vecka och kolla på att byta ut Grealish och undra om vi har några rekommendationer på någon spelare där. Han skriver dessutom att han har satt med Smith Rowe i början av säsongen och tyckte att han blev lite bränd där och inte vill ta in honom. Men först kan vi väl säga om det att jag tycker man måste nästan förbise det. Det är ungefär som dig att du kom helt fel in på Reece James. Det är bara liksom att glömma och kliva på om man tycker att det är ett bra alternativ.
Ja, absolut. Man kan inte ha såna här grudges mot spelare. Men sen kanske är det så förväntansbilden. Nu är det ju, finns det risk efter att Smith Rowe har gjort två mål att han liksom tar in honom och förväntar sig att han ska få sån leverans varje gameweek. Men det kommer man inte få från någon som kostar 5,8 eller vad det är. Utan det kommer vara lite då och då skulle jag säga. Så att ha inte för höga förväntningar om du nu går mot Smith Rowe. Annars, jag vet inte, jag tycker att Rafinha ser jättefin ut. Liksom, kan vi få bekräftelse att han är tillbaka hyfsat i tid till
Jota har vi pratat jättemycket också.
Jota gillar jag jättemycket.
Men med det tror jag vi ska stänga ner det här avsnittet. Vi kan väl säga det, just vi får en hel del frågor som där man skickar in sitt lag och säger vilket byte tycker jag ska göra och sånt där. De frågorna görs inte så bra i poddform och dessutom så ger det inte andra lyssnare så mycket. Vill man ha hjälp med sådana saker, eller i alla fall kunna bolla saker, jag tycker inte om att gå in och säga exakt vilka byten man ska göra, men jag kan liksom ge min syn på det. Då rekommenderar jag verkligen att bli Patreon och komma med i Messenger-tråden. Där svarar vi på lite frågor hela tiden, men inte nog med det. Man får även liksom tips och tricks från våra andra Patreons i den gruppen. Och det är väldigt bra diskussioner. Jag nämnde ju det att Olle Hultqvist då, som är Patreon, han ligger overall rank 44. Så du får hjälp liksom från Sverigeettan och liksom massa hjälp. Och vi har Henrik Oskarsson som också ligger med högt där uppe. Och det är väldigt hög nivå på många av våra Patreons. Så jag skulle säga att man får väldigt mycket god hjälp där. Så jag slår verkligen ett rejält slag för vår messenger-tråd för Patreons. För er som vill ha lite mer svar för så här lagspecifika saker. Det kan vara också man sitter och fingrar på ett wildcard där som Masada Maya. Och får lite synpunkter på sitt lag. Jag tycker att man ska gå på sin egen känsla. Men det är alltid skönt att få bolla idéer. Så att gå in på patreon.com/svenskafbl och gå med där. Och sen så slår jag ytterligare ett slag att se till att rösta på oss i guldpodden. Då blir vi superglada. Sprid även till vänner också. Både ordet om podden så att vi får fler lyssnare. Men även att de går in och röstar på oss. Det hade varit riktigt kul att plocka hem något. Med det så tackar jag för oss och vi är tillbaka nästa vecka och då ska vi prata upp Game Week 12 och kanske summera lite vad som har hänt här under landslagsuppehållet för Premier League-spelarna. Kommer med rekommendationer och kaptensdiskussion. Stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det gott! Tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.